När Paulus så inträngande skriver om omvändelsen i Romarbrevet 7 så är det ju naturligtvis därför att det här är verkligen självupplevt. Jag vet inte om jag läser in för mycket, men jag tycker i alla fall att när Herren kommenterar Paulus omvändelse, eller Saul som han ännu heter, så gör han det så fint i Apostlagärningarna 9. Där han uppenbarar sig i Damaskus för en lärjunge som heter Ananias. Apostlagärningarna 9 och 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ja, Ananias är inte så där väldigt pigg på att gå dit. Kan du inte ge mig ett bättre uppdrag, Herre? Jag har nog hört fel. Jo, du ska gå till Raka gatan. Till Saul från Tarsus. För nu ber han. Nu ber han. Nu är det ingen risk att gå och hälsa på karen, förstår du? För nu ber han. I Zakaria 12 och 10 står det talat om nådens och bönens ande. Och de hänger ihop, de där begreppen, nåd och bön. Nu var det ju inte så att Saul från Tarsus var en som brukade skolka från elvamötena så att säga. Utan han var nog den trägnaste gudstjänstbesökare man kunde leta upp. Bönetimmar och bönenätter och fastedagar och hela vidvippen. Jojomän. Nu säger Jesus, nu ber han. Därför det är skillnad på att producera böner och att be till Gud. Och jag tror det Jesus försöker säga till Ananias är detta. Att nu producerar han inte böner längre. Nu satsar han inte på bön, utan nu ber han. För bönens viktigaste ingrediens från vår sida är vår hjälplöshet. Ibland har vi för oss att det är tvärtom. Att det som får liksom sprätt på bönen och får utlöser de stora bönesvaren, det är vår böneteknik och vår övertygelse och vår säkerhet och alltihopa det där. Och när vi tänker så får vi ju en väldigt egendomlig gudsbild. Men i det ögonblick vi inser att bön för Gud är så att säga att vi ropar utifrån vår hjälplöshet till honom. Inte därför att han älskar att förnedra oss, utan därför att vi faktiskt är hjälplösa. Det är bara ett enkelt, hyggligt erkännande av faktum. Och hjälp finns så mycket som helst om vi bara ropar på den. Så det finns ingen förnedring i detta i och för sig. Men om vår bön ändå är så att säga hjälplöshetens rop på hjälp, istället för att så att säga vara en andlig tyngdlyftning ifrån vår sida, någon sorts övertalningsteknik för att på något vis pressa Gud att göra det han egentligen inte hade tänkt att göra. Om det är ett uttryck för vår hjälplöshet, så är det också barnaskap. Och den hjälplösheten, den kallar vi ibland för förkrosselse. Där och värre knust, som vi ser i Norge då. Ja, förkrosselse. Och det låter ju lite obehagligt. Man får associationer till stenkross eller någon sorts mortel som man har blivit hackad till småpotatis i. Men egentligen är det ju bara detta att vi erkänner det beroende av Gud som funnits där hela tiden. Förkrosselse och sannfärdighet hör ihop. Medan oberoendet är en illusion. Vi är inte konstruerade för oberoende och klarar i längden inte av att leva i det heller. Utan allt oberoende som vi söker förvandlas förr eller senare till ensamhet och pest. Nu säger Jesus något mycket märkligt och överraskande om den Saul från Tarsus. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Ja, halleluja, säger vi. Paulus får en vision. För sin tjänst, han får en kallelse. Det är härligt. Så kommer ett litet och. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det namn som han nu skulle föra ut till hedningar, till kungar och Israels folk, det skulle han också få lida för. Vad ska det tjäna till, säger vi? Det är väl inte nödvändigt. Jesus har ju redan lidit, så vi ska inte behöva göra det. Det finns egentligen en ganska enkel förklaring. Åtminstone att ta till i första varvet. Det här är ett stort och innehållsrikt begrepp detta. Men det är så här att förkrosselse och hjälplöshet är någonting vi kan förlora i våra liv. Hjälplösheten är ju ett tillstånd av vila i Herrens hand. Och det är på ett vis ett ljuvligt tillstånd. Och ändå är det ett tillstånd som är lätt att förlora. Herren utgjuter sin ande och saker börjar hända. Och de flesta trillar dit och tänker, nu vet jag hur man gör. Nu vet jag hur man gör för att utlösa Guds kraft. Pang, så är vi tillbaka där vi började. Man börjar åter att söka svar på frågan, vad ska jag göra? Istället för att nöja sig med att bygga sitt liv på frågan, vem är nu Gud? Och då blir man en människa som söker andliga tekniker. Man vill ha handlingsprogram för hur man gör när man driver ut andar och hur man gör när man helar de sjuka. Och man vill ha handlingsprogram för hur man helgar folk och för dem till tro och allt möjligt sånt där. Tabeller och handlingsprogram. Gärna andliga handlingsprogram. Men i grunden är man tillbaka där man började, därför man ställer frågan, hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Istället för att bygga allt på frågan, vem är han? Och när Herren har fört oss till barnaskap så finns det alltså, måste det finnas någon sorts fortsättning på det här. någonting som behåller oss kvar i barnaskapet. Så att vi inte på nytt försöker att leva prestationslivet med andliga medel inför Gud. Genom Zakaria säger Gud att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Alltså inte så här att du gör så gott du kan så gör jag resten. Utan det finns ett litet utan. Det betyder alltså att din och min kraft måste först stängas av. För att vi ska behålla vårt barnaskap förstås. Hur stänger man av din och min kraft? Ja, vi försöker ofta lösa problemet genom att slita i andlighetets svett och sen säga att Gud ska ha all äran. För det jag har gjort. Men det är inte så. Utan Gud ska ha all äran för det han har gjort. Och han löser problemet på sitt eget sätt. Det kan vi aldrig imitera. Han ställer oss hela tiden i omöjliga situationer. Sådana situationer där vår kraft helt enkelt inte räcker. Det är det normala på ett vis. Att vi ställs i situationer där vår kraft är hopplöst för liten. Det betyder inte att alla omöjligheter är Guds kallelse. Det finns folk som i någon sorts vansinnesmod springer och tar stora banklån och gör alla möjliga konstiga saker i tro om att detta måste vara Guds vilja, och så kallas det för trosteg. Det behöver det visst inte vara, det kan vara rena snurren. Men också när Gud leder oss så leder han oss ofta genom det som upplevs som övermäktigt. För att vår kraft ska så att säga kopplas ur. Och det är vad Jesus förespeglar Saul genom Ananias. Du ska föra ut mitt namn till hedningar och konungar och Israels folk. Men du kommer hela tiden att få gå igenom stora svårigheter. Det är en totalt övermäktig, omöjlig uppgift. Din egen kraft, och den var ju inte dålig i hans liv, den kommer jag hela tiden att se till att den ska vara urkopplad till max. Så att du inte tappar ditt barnaskap och blir stor och stöddig på nytt. I andra Korinthierbrevet lägger ju Paulus ut det här väldigt tydligt för oss. Fjärde kapitlet, vi har läst texten förut men tål nog att läsa den igen. Fjärde kapitlet, andra Korinthierbrevet, vi börjar läsa sjätte versen. Ty Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, säger han. Vem är det som utlämnar honom? Jo, Herren. Herren låter detta ske. Och det här är någonting som vännen Paulus inte omedelbart förstår och inte omedelbart accepterar. Det är säkert en lång anpassningsprocess i hans liv innan han kan bli förtrogen med det. Och han glimtar fram det här i 12:e kapitlet. Tolfte kapitlet, 7:e versen till 10. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Han vet så väl att den gamle Saul från Tarsus kan återuppstå från de döda. För att jag inte ska bli högfärdig, säger han. Det var hans svaga punkt. Du och jag har kanske andra svaga punkter. Men det var hans. Han var högfärdig. Och när han utifrån den attityden av högfärd satsade på att bli frommare än alla andra, så slutade med att han andas hot och olust. Och den gubben ville han inte ha tillbaka. Och det ville inte Gud heller. Och Gud löser problemet på ett sätt som vi aldrig kan förstå om vi har en dualistisk gudssyn. Om vi tror det här om att Gud och djävulen de kämpar mot varandra och det råder ett väldigt krig och vi får ställa upp på Guds sida här och hjälpa honom. Gud tillåter en mörkrets ängel att slå honom i ansiktet. Och oj vad många spaltmeter det har skrivits om denna mörkrets ängel. Man har grubblat sig halvt fördärva på vad det kunde vara för någonting. Om Paulus hade en ögonsjukdom. Hur han nu kunde vara segelsömmare eller tältmakare om han hade dåliga ögon, det vet jag inte riktigt. Det tror jag ju personligen skulle vara omöjligt. Och man har haft många andra funderingar. Vi vet inte vad det var. Det kanske var all den förföljelse han levde i. Besvikelsen att få se församling efter församling som han grundat hemsökas av judiska lärare som återinförde lagen och omskärelsen och alltihopa rätt. Men vi vet faktiskt inte vad det var. Och det spelar heller ingen roll. Det intressanta är ju att se hur Gud håller karln ödmjuk. Han utlämnar delvis vännen Saul, Paulus, till att på något sätt drabbas av en smärta. Och länge tycker han att det här ska väl inte behövas. Den här svagheten, den är ju bara ett hinder. Tänk vad mycket bättre allt skulle gå om jag blev av med den här svagheten. Se så fint Guds kraft flödar och tänk vad den skulle kunna flöda om jag inte hade min svaghet. 3 gånger har jag bett till Gud, säger han. Och det betyder nog inte att han har nämnt den i aftonbönen 3 kvällar i rad, utan han har nog haft en ordentlig omgång med Gud varje gång. Om sider svarar Herren. Han gör sig ingen brådska. Men till sist så svarar han. Du behöver det här, kära vän. Tänk vad högfärdig du skulle bli om du inte hade detta. Och tänk vad fort min kraft skulle försvinna ut ur ditt liv. Hur länge skulle min kraft vara nåd för dig om du inte hade svagheten? Skulle du inte göra om min nåd till makt och börja utöva andlig makt istället för att förmedla min nåd? Skulle du klara att låta bli det? Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Skulle du kunna låta bli att ha din glädje i resultatet och bara ha din glädje i mig? Skulle du inte ganska snart bli förslavad under framgången? Om du inte också hade svaghet. Hur mycket framgång tål du egentligen utan svaghet? Kan du besluta dig för att vara beroende av mig om jag inte gör dig beroende? Återigen ser vi ett vittnesbörd om detta, att Gud är en. De onda andarna tror det och darrar. Jag menar, det normala när en människa får förmedla mycket av Guds kraft, det är att djävulen kommer och uppmuntrar. För det är en mycket, mycket bättre taktik än att djävulen bromsar. Det djävulen vill få göra i den situationen, det kommer att säga så här, att det är ju underbart att kraften flödar så, men tyvärr har du ju lite svaghet här. Den ska jag hjälpa dig med så du blir av med den, så ska du få se vilken fart det blir på det hela. Det går vi på. Oj vad vi går på. Det är inga problem. Och så är det slut med den väckelsen. Vi tror alltid att djävulen spjärnar emot och gråter i högan sky när det går bra för de kristna, så att säga. Och det är klart det gör han i princip. Men han vet att fortaste sättet att få slut på livet hos de kristna, det är att uppmuntra dem. Jaga på dem. Hetsa på dem. Skynda er nu. Men här är en satans ängel som slår Paulus i ansiktet. Och han är säkert ditkommenderad. För genom hans verksamhet fortsätter Guds kraft att flöda. Och det är inte vad fienden vill. Men för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ibland hör man människor lite halvt om halvt yttra den här tanken att den där anden borde Paulus ha kastat ut. Han borde tagit auktoritet över den och kastat ut den och inte håller på det där viset. För i Jesu namn har vi fullmakt i att kasta ut alla andemakter, och det ska vi skynda oss att göra så fort som möjligt så blir allt bra. Men om Gud hade ställt dit den andemakten, vad det nu än var, så hade nog Paulus kunnat ropa till stämbanden ramlade ut. Den hade inte flyttats en millimeter. För vi har inte alls någon sorts fullmakt in blanco på att flytta på alla andemakter vi ser. Det finns situationer när Gud ger klartecken och säger den här andemakten ska inte vara där längre. Och har Gud sagt det, så hälsar du från Herren och så säger du till andemakten att du kan du ge dig av. Jag bor nu om kvällarna och nätterna hos en lantbrukare en bit härifrån, och han har en härlig hund. Den jycken är väldresserad. Gå och lägg dig, säger någon i lugnast och tystast röst, och jycken går omedelbart och lägger sig. Nu kan du komma, säger någon. Ja, kommer han direkt. Det är inte så att man står och skriker som man blir blå i ansiktet. Gå och lägg dig, gå och lägg dig, gå och lägg dig, gå och lägg dig, gå och lägg dig. Och hunden lomar sakta av. Eller bara sitter på bakhasorna. Utan i de situationer då vi verkligen har auktoritet, därför att vi har fått den för det tillfället från Gud, då säger vi till i lugn ton. Och då händer det saker. Men om vi ska försöka liksom att gå ut i mer eller mindre ogjort väder, då blir det de där höga decibeltalen och allt möjligt annat av det där. Jag ska återkomma till det lite senare. Vi ska se en annan illustration till det här med förkrosselse. I omvändelseögonblicket. Lukas 18. Verserna 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lukas 18 och 9. Vad är det nu som är rätt med tullindrivaren och fel med farisén? Vi har ju så ofta för oss att fariséerna var ena läbbiga typer. Hycklande och oäkta och vidriga på alla sätt. Och ju mer vi målar ut farisén på det sättet, desto mer slipper vi naturligtvis att se att vi har honom ganska lika. Farisén har ännu inte upptäckt något som publikanen har upptäckt. Nämligen att det handlar inte om vad jag gör. För jag kan inte göra något som i sig själv löser situationen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde. Vännen farisén, han är kvar i frågan: vad ska jag göra? Tullindrivaren däremot, han har upptäckt att det spelar ingen roll vad han gör, han kan ändå inte lösa situationen. Han är mera inne på frågan: vem ska befria mig? Gud var nådig mot mig syndare. När vi nu läser den här berättelsen så är det så lätt gjort att man närmar sig berättelsen med frågan: hur gör man nu? Vad ska vi göra? Hur gör nu publikanen för att få godkänt? Jo, han står längst bak, det där man ska stå. Han slår sig för bröstet, ja, det är det man ska göra. Och suckar gör han också, det är bäst att vi drar en suck vi med. Och så har vi suckerisamfundet, där alla sitter och kurar under läktarna och är så deprimerade som de håller på att smälla av. De är kvar i frågan, vad ska jag göra? För de har inte förstått poängen med den här liknelsen. Farisén jämför sig med tullindrivaren. Och det gör man så länge man tror att ens gärningar betyder något. Då jämför man sig med omgivningen. Lyckas nu han bättre än jag? Har han ett lite tjusigare fikonlöv än jag, eller är mitt fikonlöv tjusigast? Att skyla nakenheten med. Så länge jämförelsen finns, så finns prestationstänkandet. Och då bygger vi våra liv på frågan, vad ska jag göra? Och allra tydligast ser vi vårt släktskap med farisén när vi förstår att vi föraktar farisén för att han föraktar publikanen. Vi föraktar farisén för att han föraktar publikanen. Och då kan vi förstå att det finns någonting i denna tullindrivare som vi ännu kanske behöver upptäcka, eller upptäcka på nytt eller på ett djupare sätt. För det stora problemet med oss som kristna är så ofta att vi kan det här som en läxa. Vi har hört talas om vår hjälplöshet. Det finns ett litet fack någonstans uppe i huvudet på vilket det står hjälplöshet. Där har vi sorterat in all kunskap om hjälplöshet inför Gud. Och ibland kan det hända att vi säger, ja visst är jag hjälplös, men. För ännu har vi inte sett att vi är det. Ofta har vi inte sett det tillräckligt. Vi kan veta om det utan att ha upptäckt. Och det som gäller i våra liv är inte kunskapen utan upptäckten. Det räckte inte med att Herren informerade Paulus och sa att icke genom din styrka och kraft ska det ske utan genom min ande. Visst, det kunde Paulus lära sig på en kafferast, det kan vi också. Sen behövdes det ändå att Gud faktiskt bokstavligen arrangerade en massa svaghet i hans liv för att det skulle bli som Gud hade sagt. Och gång på gång kanske Paulus måste upptäcka sitt behov av denna svaghet för att komma vidare. Acceptera den, och till sist till och med, som han säger, jag finner behag i nöd och ångest och allt vad det är. Svaghet när det är för Kristi skull. Jag vet inte om du har snavat på det ordet någon gång. Jag hänger upp mig på det med jämna mellanrum. Och tycker att nej Gud, det gör inte jag. Jag finner inte behag i det här. I och för sig skulle jag gärna vilja göra det. För allting skulle säkert gå mycket lättare. Men den svaghet som du tillåter och kanske till och med arrangerar i mitt liv för att jag inte ska tippa runt. Jag har svårt att finna behag i den. Jag skulle gärna vilja bli av med den. Det är något mycket märkligt som har hänt med den mannen. När han liksom ärligt kan säga, jag finner behag. Jag gläds åt svaghet. För att Kristi kraft ska kunna flyta. Flyta. Flöda.